Jag vet inte om det var förra söndagen så såg det att det var en bil som tog eld när vi skulle ner. Alltså taxin mellan Bukarest och Rosse började brinna. Men vi hann ut i god tid, så var det. Så att, men det smäller bra när det brinner en bil. Och i princip så hade jag väl egentligen ingenting mer än det jag hade på kroppen kvar egentligen. Så inga anteckningar, inga biblar, ingenting. Utan... ja, men det blev en väldigt bra helg hade vi. En väldigt härlig helg. Vi kom ju till församlingen i Rosse som vi har känt och haft relation med under 30 års tid. Säger han nu, pastor Ilja. Jag kanske har varit på i 20 år i alla fall, drygt. Och en väldigt härlig församling som växer och som kämpar och tar för sig. Och vi talade om Kolosserbrevet hela helgen, precis som vi har gjort under de här sista veckorna. Och det var väldigt bra, väldigt hungrig församling är det. Och sen så på söndagen så vart det ju folk frälsta och andedöpta framför allt. Och folk som blir helade också, det får man säkert höra om nästa gång man kommer dit. Va? Så att det märks att Gud rörde sig där. Väldigt härlig resa, vi tackar jättemycket för alla böner. Det är oerhört värdefullt, oerhört viktigt. För man förstår det när det händer sådana här saker. Det är ingen lekskola vi håller på med. Det är högst allvarligt. Alltså, vi är inne på fiendens territorium. Det är klart att du är jätteviktig. Dina böner är superviktiga. Vi tackar så jättemycket för det. Ja, kort och gott. Bless you.
Amen. Tack Jesus. Det händer grejer på missionsfältet. Det är underbart. Bilarna tog eld. Ja, jag var i Bangladesh. Det var flygplanskapning. Så jag var faktiskt samma dag på flygplatsen som det var en flygplanskapare som rånade eller hijackade ett inrikesflyg då. Men ja, det var ingen kom till skada utom han själv då, som blev skjuten till slut. Men amen. Det är spännande. Det händer alltid grejer i Bangladesh, det händer mycket. Förra gången fick jag åka poliseskort 3 timmar, men det är en annan historia. Hela Bangladesh stod stilla i en strejk. En sån här fordonsstrejk. Och jag var nervös. Jag skulle till USA. Jag skulle bara hem och vända. Så ska jag tvätta kläderna och åka till USA. Och då var det tvärstopp. Liksom. All trafik stod stilla. Och på grund av strejken. Jag tänkte, kära Gud, hur ska vi komma hem? Pastor Albert, han tänkte, nej, de kommer inte hit. De kommer inte hinna. Men vi tänkte, vi går till polisen. Och det var han, KMI-listan. Han var polis. Jobbade med polisen i Tyskland. Men han är pastorsson. Och så han fick en väldigt favorit. Fick poliseskort, 3 bilar och liksom genom 10 polisdistrikt. Sirenarna på. Amen. Så det var inga problem. Gud löste det. För det var ingen strejk på flyget. Amen. Ja, och jag vill bara tacka också som David här för förbönen. Det är så värdefullt när man är ute och predikar. Och det står på. I Bangladesh är det mycket muslimer. Och det är en sån skön känsla att ha en församling i ryggen som ber för en och liksom står på. Det är underbart. Och... underbart, 1206 personer blev frälsta den här resan. Och varje kväll vittnesbörd om mirakler vad Gud gjorde. Så det är vi så tacksamma till Gud för. Jättekul. Och en liknande kampanj nu så skulle de döpa 700 personer efter kampanjen. Så det var väldigt kul. Så det går framåt arbetet i Bangladesh. Det växer på. Amen. Så de är duktiga på uppföljningen. Det är väldigt roligt. Amen. Och så kul att predika för människor. Man bara ser hur evangelium förändrar människor. Eller hur? Det är Guds kraft i frälsning. Om man ser människor som är betryckta, beklämda, hårda ansikten, demoniska nästan. Liksom man ser att det är som mörker där. Så kommer de kväll efter kväll, så ser man hur de skiner upp. Bara, Guds ord förvandlar dem. Hur Kristus tar gestalt i de här människorna. Och de blir frälsta för evigheten, halleluja. Och det är så kul att vara där. Man vill inte vara någon annanstans än just där då. Det är för att när de här människorna, det tänds ljuset i dem. Ögonen går på, man ser att Kristus har tagit plats i dem. Då vill man inte vara någonstans. Det är där man vill vara. Därför där händer det. Miraklet händer. Amen. Och det är det som gör att man aldrig vill sluta predika evangelium. Därför att människor behöver bli frälsta. De behöver få Kristus. Amen. Jag såg mitt i ett muslimskt område. Muslimerna var lite arga på oss den här gången. De bråkade om sin Hassan, den här muslimska bönen. De vill ha liksom, utrymme för det. Då måste ni vara tysta. Stäng av era högtalare, säger de. Man liksom... sluta med det här. Och i början så försökte vi vara snälla med dem. Men sen sista kvällen tänkte nej, nu kör vi bara. Vi struntar i hans anbön. Vi bara drog på med evangelium. Amen. Och men det är underbart. Och Guds rike växer i Bangladesh. Det känns som vilda västern ibland. Det känns som man är en sån där nybyggare. Att liksom, det liksom, de fick land, men intog land. Och det fick de bara mätta ut land och det tog de. Och så känns det vi gör för Guds rike i Bangladesh. På ett liknande sätt. Det är liksom ingen som har varit där. Det är helt pionjärt på många ställen. Så att det känns lite som vilda västern på det sättet. Amen. Och väldigt kul att ha möte med. Många som blev andedöpta. Hela bibelskolklassen faktiskt. Utom en elev som jag glömde bort. Jag sa ju. Och det var det var en mamma där som stod med sin bebis. Vi ber för henne sen, tänkte jag, för det var så lite komplicerat där hon. Och så glömde jag bort det, för det var andra som ville ha förbön också. Men tack Jesus, det var väldigt kul genombrott för bibelskoleeleverna. De blev andedöpta. Halleluja. Amen. Och idag, jag har glömt att lägga upp mina bibelord här, så idag får du lyssna noga då när jag läser för dig. Är det okej? Okay? Ja, men jag har inte så många bibelord. Men det är bra, du är bra på att lyssna, tror jag. Jag tror Gud har gett ett ord här för dagen, och jag känner ett tryck på insidan. Jag bara känner, jag måste predika om det här. För jag känner att det är Gud i detta som jag har fått. Och vi kommer att tala mycket om bön idag. Och jag tror det ligger på Guds agenda för församlingen. Amen. Och inte minst inför den här tältkampanjen vi står inför och det Gud vill göra. Så vill Gud, han vill att hans församling ska resa på sig i bön och komma igång i bönelivet. Amen. Som församling, men också som individer hemma i vårt privata böneliv. Och det är väldigt betydelsefullt att allt Guds folk är liksom, att vi är på fötterna, att vår ande är levande, brinnande, att vi är on fire för Jesus. Amen. Så att vi kommer in i bönen och i bönelivet är väldigt betydelsefullt. Och innan vi börjar tala om bön, så ska vi tala om en annan viktig sak också. Det är Guds kallelse på våra liv. För ibland så ser jag en tendens hos oss kristna, vi blir mötesmedvetna och vi blir inte så mycket, vi är inte så kallelsemedvetna. Och det är en fara här, va? För att Gud kallade oss inte bara för att ha möten, utan han kallade oss med en helig kallelse för att vinna den här världen och människorna i den här världen. Amen. Och därför är det så viktigt att vi också har det fokuset, att vi går med en helig kallelse från himlen. Det är inte bara mänskliga liksom påfund och liksom, vi har inte möte för att ha möte, utan vi har en vision. Vi har en kallelse från Gud som är underliggande, som bär hela arbetet. Eller hur? Och det är viktigt med Guds kallelse. Och det vill jag tala lite snabbt med dig om. Hoppas det blir snabbt, men vi ska se. Ja, nu kommer ett bibelord här. Nu får du lyssna lite. Det är i andra Petrus brev. Ska vi läsa från kapitel 1 och vers 10. Då står det så här. Och det är Petrus som skriver det här. Han skriver: var desto ivriga, mina bröder, att göra er en kallelse och utkårelse fast. Gör ni det, så ska ni aldrig någonsin snubbla och falla. Då ska ni få en fri och öppen ingång till våran Herre och Frälsare, Jesu Kristi eviga rike. Och så säger Petrus så här: därför tänker jag påminna er om detta, trots att ni redan känner till det och är befästa i den sanning som ni äger. Jag ser det som min plikt att väcka er genom att påminna er så länge jag bor i detta tält, säger Petrus. Amen. Och jag känner lite samma sak här idag. Jag vill påminna er om kallelsen idag. Amen. Guds kallelse på våra liv. Guds kallelse på församlingen. Amen. Därför att ibland har vi inte kallelsefokus. Vi tappar ibland fokus på det som är så viktigt för Gud. Amen. Församlingen kom till i en dröm, en tanke från Gud. Därför han ville nå Småland. Han ville nå ut till varje förlorad människa i Småland. Amen. Och om vi ser det på ett evighetsperspektiv, så talar vi om himmel, vi talar om helvete. Det är det viktiga saker församlingen står upp för. Amen. Gud har kallat församlingen till att plundra helvetet faktiskt och ge evigt liv i Kristus Jesus till människorna i Småland och utöver världen. Det är en grundläggande sanning. Det vi kallar det till att göra. Jag har en god vän som heter Mikael Boman. Han brukar säga att han är pastor. Han säger så här att församlingen har, han säger så här, missionsuppdraget har en församling, säger han. Amen. Det finns ett uppdrag, eller hur? Amen. Som församlingen står uppe, som församlingen bär på. Och det är uppdraget att vinna människor. Amen. Ibland så vänder vi på det här. Och tror att församlingen är liksom uppdraget. Men församlingen bär uppdraget, eller hur? Uppdraget från Gud. Att ge frälsning. Amen. Att vara ett hem för allt Guds folk, eller hur? Tack Jesus. Men ibland så blir vi, tror jag, lite avtrubbade i våra kristna liv, i våra frikyrkoliv. Och vi blir så mötesmedvetna. Socialt medvetna med vilka är i kyrkan. Vilka umgås de med. Vi ser, tappar perspektivet ibland för det som är så viktigt för Gud. Och därför vill jag påminna församlingen idag. Jag vill påminna oss idag om Guds kallelse. Amen. Varför vi gör det? Varför gör vi tältmöte? Varför åker vi ut i världen och predikar? Vi gör det med ett syfte, eller hur? Halleluja. Och jag tänkte ska läsa lite från Lester Sumners bok. Jag vet inte om du läser böcker med Lester Sumner, men det är en av mina favoritförfattare. En sån guldgruva, han har skrivit över 100 böcker. Han är hemma hos Herren nu, men vilken dynamik, vilken lära, vilken... Oj, 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 vilka böcker han har skrivit. Jag kan läsa förordet här. En ny bok är som en ny pistol. Innan man prövat den känner man inte dess precision och styrka. Amen. Jag gillar skjutvapen och jag gillar de här böckerna. Amen. Och det är sån precision, det är så mycket Gud i de här böckerna. Så mycket Guds visdom och Guds ledning. Läs hans böcker, de kan jag verkligen rekommendera. Amen. Och det är en riktig Guds man som tog Guds uppdrag och kallelse på allvar. Predikat över 100 nationer, startat mängder av kyrkor. Han har apostolisk kallelse på sitt liv. En fadersfigur får vi säga till Livets ordsrörelsen. Och ja, du kommer bli så välsignad om du sätter in i hans böcker. Och förstår många saker liksom, i ditt kristna liv som är otroligt värdefulla. Och jag ska bara läsa lite om när han fick sin kallelse från Gud. En vision som han tog emot. För den understryker lite det här om att påminna oss om kallelsen. Nu är det inget som ligger här på någon skärm, men nu får du lyssna istället. Så läser jag lite från hans bok här. Det står så här. Och det är han ute på landsbygden och predikar. Han predikat 18 månader efter han blev helad från tuberkulos. Han var döende i det. Och kände Gud bara gav han ett ultimatum. Predika. Så ska jag hela dig. Okej, han var ju väldigt speciell. Han gillade inte predikanter. Men han hade en mamma som var en stark troende. Som bad i tungor för honom. Han låg i magen när han kom ut och liksom... Han sa, jag visste inte vilket språk jag skulle tala hemma. För min mamma pratade så mycket tungor. Man gillade inte predikanter. Han var en riktig rackarunga. Han gjorde hus med... hällde sirap i predikantbarnens hår och så vidare. Bråkade med honom. Han var en riktigt liten ligist. Men Gud frälser honom. Va? Och gör han till en sån apostel i Guds rike. Och här är han liksom på ett uppdrag ute på landsbygden här. Och de har väckesmöten. Men då får broder Samuel, han får en sån möte med Gud här. Jag tänkte vi ska bara läsa den lilla storyn här. Därför jag vill bara påminna oss, väcka upp den här kallelsekänslan i oss idag. Och då skriver Samuel så här. Plötsligt var jag inte längre medveten om kyrkan, människorna eller sången de sjöng. Jag såg alla världens människor. De bar sina folkdräkter med alla nyanser av svart och brunt. Och rött och vitt. Jag betogs av deras skönhet när de vandrade ner för en mycket lång och bred väg som ledde bort från mig. Det var mycket verkligt. Jag anade inte att jag upplevde en syn innan den var över och jag upptäckte att jag fortfarande befann mig i den lilla byggnaden. Jag hade aldrig sett någon stor missionsparad och många av folkdräkterna var främmande för mig. Men ändå visste jag i anden vilka länder de representerade. I synen lyfte Gud mig uppåt tills jag kunde blicka ner på den oräkneliga massan av människor. Han förde mig längs vägen tills jag såg slutet. Det slutade plötsligt vid en avgrund. Ett bottenlöst inferno. När den enorma oändliga processionen av människor kom till slutet av vägen kunde jag se hur de föll ner i evigheten. När de närmade sig avgrunden och upptäckte det öde som väntade dem kunde jag se deras desperata men hopplösa försök att pressa sig bakåt mot det oeftergivliga trycket av människor bakom dem. Mänsklighetens stora brusande flod tvingade dem ständigt framåt. Gud öppnade mina öron så att jag kunde höra ropen från de fördömda själar som försvann ner i helvetet. Gud förde mig närmare. När män och kvinnor från nationen föll ner i denna fruktansvärda klyfta kunde jag se deras skräck, förvridna andedrag. Deras händer flaxade vilt i luften. Men när jag betraktade det hela i stum förskräckelse talade Gud till mig ur kaoset och sa: du bär ansvaret för dessa som går förlorade. Nej, inte jag, herre, försvarar jag mig. Jag känner inte dessa människor. Jag har aldrig varit i Japan, Kina eller Indien. Skyll inte på mig. Guds röst var mild men bestämd när han återtalade. Om jag säger till den ogudaktige: du måste dö, och du då inte varnar honom. Ja, om du inte säger något för att varna den ogudaktige för hans ogudaktige väg och rädda hans liv, då ska väl den ogudaktige dö genom sin missgärning, men hans blod ska jag utkräva av din hand. Det var den kortaste predikan jag någonsin hade hört, och den mest skräckenjagande. Det var Gud själv som predikade den för mig. Inte förrän senare upptäckte jag att orden fanns i Bibeln, i Hesekiel 3:18. Och Gud, sa jag, menar du att jag kan vara ansvarig för att afrikanerna kommer till helvetet, trots att jag aldrig varit i Afrika? Är jag ansvarig för att sydamerikanerna går förlorade fast jag aldrig varit där? Gud tillät inga tvivel i mitt sinne. Jag förstod att varje kristen är skyldig att bära budskapet om Guds nåd och frälsning till dem som aldrig har hört det. Plötsligt var synen över. Jag darrade fortfarande. När jag öppnade ögonen såg jag att möteslokalen var mörk och att jag var kvar där ensam. Jag antog att folket hade trott att jag bad i hänryckning och därför lämnade mig kvar när de hade avslutat mötet. Det spelade ingen roll. En tung börda sänkte sig ner över min själ. Det kändes som hjärtat skulle brista i två delar. Från mitt inre började jag gråta. Flämta, snyfta obehärskat. Jag hade gråtit förr. Men jag visste inte att en mänsklig varelse kunde gråta så som jag gjorde den kvällen. Jag föll ner på trädgolvet och låg kvar där hela natten i ångest inför Herren. Och Gud, bönföll jag, förlåt mig för att jag inte älskat alla små och förlorade det i världens alla hörn. Jag slöt förbund med Gud att jag skulle springa som aldrig någon hade gjort. Jag skulle kämpa som ingen någonsin hade kämpat för att finna de förlorade och ge dem de goda nyheterna. Och från den kvällen visste jag att världen skulle bli mitt verksamhetsfält. Amen. Den här kallelsen bygger läste sitt liv på. Han åkte till över 100 länder för att vinna med människorna han såg i sin syn. Amen. Han hade en levande, han var kallelsemedveten. Han hade sån fokus på vad Gud hade sagt, på det uppdrag som Gud hade gett honom. Och det tappade han aldrig bort. Han hade sån närhet med Gud, och när han var gammal så han visste att Gud sa till att han skulle komma hem. Han sa det sitt sista tv-program: nu är det tid för mig att komma hem. Det är sista gången vi ses. Om vi vill ha med Gud att göra, så tror jag att vi måste ha den där närheten. Och så måste vi leva i den kallelsen Gud har gett oss. Där hör vi Guds röst tydligare än någonsin. Där kommer vi uppleva Gud. Om vi känner att vi inte har upplevt Gud, då behöver vi se den kallelsen han har för oss. Ställa oss i den kallelsen och till hans förfogande. Och det handlar ju inte om speciella människor egentligen. Den Gud tar dem som finns. Han tar det som är tillgängligt. Det är brist på arbetare. Det är brist på skördarbetare. Men Gud behöver att vi är villiga. Amen. Jesus bad. Han undervisade om bönen. Vi skulle be till skördens herre. Skördarbetare. Amen. Det finns stora behov av skördarbetare. Amen. Men vi har en liknande kallelse. Ibland så tänker vi, ja, Sävsjö, Småland, och det är inte viktigt. Men det är lika viktigt. Eller hur? Det är samma öde för de här människorna som Lester hade i sin syn. Det är viktigt. Och det är så viktigt så att när vi inte tar Guds kallelse på allvar, om vi glömmer bort det eller vi slentrian med det här, så slarvar vi bort det här. Så får vi blod på våra händer. när Gud har gett en kallelse. Och det är väldigt allvarligt, det är faktiskt synd. Och det behöver vi vända oss bort ifrån. För vi har sanningen, vi har fått sanningen till oss. Och vi har fått ett uppdrag, och det är att ta ut sanningen till smålänningarna, till hela världen. Det kallas medvetenhet, eller hur? Och det är viktigt, och den behöver vi koppla till vårt böneliv. Därför vi behöver få en nöd i våra hjärtan för de som är förlorade. Amen. Det är inte ofta man hör ord som helvetet i kyrkan längre. Eller synd. Eller djävulen. Inte helt populär. Men de här sakerna finns i Bibeln, eller hur? Ja. Får inte glömma bort. Behöver påminna oss, som Petrus säger. Eller hur? Vet, Gud är inte emot oss vad det gäller människors frälsning. Han är inte det. Men han vill att vi ska bryta igenom. Och där har vi ett ansvar som kristna. I vårt böneliv. Vi har ett ansvar att gå ut. Vi har ett ansvar i bönen. Amen. Paulus talade om att han fick föda människor på nytt med sina böner. Och liksom i församlingen föda dem på nytt igen. När de liksom missade lite. Så var böner så viktiga för människors frälsning. Amen. Församlingen är så viktig, så betydelsefull. Därför vi bär ansvar för många tusentals människors frälsning. Eller hur? Kallelsen är otroligt viktig. Så ibland behöver vi påminna oss om det här. Vi behöver kanske prioritera om. Vi kan behöva ge plats för vad Gud har sagt. Det är väldigt lätt att bli avtrubbad i sitt kristna liv. Och det är liksom väldigt fiende mot vårt böneliv, mot vårt kristna liv. Men det är kallelsen vi möter Gud. Amen. Och det finns, hur många kristna... otaliga kristna som kan vittna om att i kallelsen, där möter vi Gud. Va? I uppdraget, där möter vi verkligen Gud. Självklart möter vi Gud i församlingen. Men många vittnesbörd finns när människor tar ett steg i tro in i den kallelse Gud har för människors frälsning. Då börjar det hända saker. Amen. Då hör man tydligt Guds röst. Då börjar liksom saker flytta på sig. Och mirakler börjar hända. Ekonomiska mirakler. Frälsning, helande och så vidare. Och därför finns en väldigt smörjelse när vi förstår att kallelsen är Guds uppdrag. När vi går med uppdraget, då finns det en smörjelse från himlen. När vi avskiljer oss för kallelsen. När vi gör kallelsen som Gud har sagt. Så finns det en smörjelse från Gud som han vill låta komma starkt över detta. Amen. Men ett stort problem är att vi har varit så mötesmedvetna, verksamhetsmedvetna, så vi har tappat bort det här lite grann. Jag tror det är en sanning i många kyrkor idag. Och därför behöver vi påminna oss. Amen. Jätteviktigt. Guds heliga kallelse på våra liv. På församlingen. Amen. Därför det är viktigt när vi går in i nästa avsnitt här. Det som är mitt budskap idag. Det här var bara förordet. Och det är bönen, va? Jag bara känner en sån tryck från himlen här idag och tala om bön med dig. Amen. Och jag ska vara väldigt orolig om jag inte talar om bön här idag. Och det, jag tror bara Gud vill bara resa upp sin församling i bön. Och bön är väldigt självklart för många människor, men det kan också vara det största hindret i vårt kristna liv. Och det är en sak som vi hatar att göra. Vårt kött gillar inte att göra det. Det är så svårt ibland att gå in i bönekammaren och ge sig hän i bönen. Men Gud, han vill ha bön. Han nästan kräver det. Han vill att vi ska lyfta upp visionen, kallelsen, i församlingen, i våra egna liv. Så behöver vi bryta igenom i bönelivet. Amen. Därför det är en sån strid om det här. När Gud ger en vision, när han ger en kallelse, så kommer ett sånt motstånd mot det här. Ett enormt motstånd, andligt motstånd. Och det kan vi bara segra över genom bön, eller hur? Det är så tufft ibland man åker på missionsfältet. Och så, man förstår inte riktigt vad det är, men det kommer bara en andlig attack så här. Smack liksom innan man ska åka kanske någon månad. Och det är tankar att du ska inte åka, du är liksom värdelös. Det är, och sådana här jobbiga tankar som kan komma över en. Det har du aldrig, men jag har sådana grejer som attackerar mig ibland. Och då måste jag inse att det här är inte Guds tankar, va? Det här är motstånd mot det Gud vill göra där ute. Ja, det kommer tankar. Det blir ingen helande, det blir ingen fräst. Det kan komma så här, det kommer inga människor. Det kan komma så här jobbiga tankar. Det brottas du aldrig med kanske, men jag har mycket sådana tankar ibland. Speciellt innan jag ska åka någonstans. Därför att det finns ett sådant motstånd emot vad Gud har sagt, emot kallelsen. Jag tror det är precis samma sak med församlingen. Det finns ett enormt motstånd. Därför finns en enorm gudspotential och kallelse över den här församlingen. Och det är ett tryck emot det. Och det behöver församlingen resa sig upp och be igenom. Plöja igenom. Bereda en väg. Därför när vi börjar be så blir det en plattform för Guds heliga ande. Bön skapar en atmosfär där en helig ande trivs. Amen. Där han kan verka. Han kan liksom flöda. Obegränsat, obehindrat. Amen. Och det är församlingens ansvar att göra. Tack Jesus. Ja, vi bor ju faktiskt på historisk mark här i Småland. Det har hänt så mycket i Småland av väckelse, av enorma bönemöten och liksom, som har föregått speciellt med väckelsepionerna. Människor som gav sig hän och bad för Småland och så blev skaror frälsta. Så det bara andas liksom väckelsehistoria, bönehistoria i de här bygderna vi är i. Och när jag började som predikant så skickade Gud mig till Kenya, och jag är tacksam för det, för att jag lärde mig mycket i Afrika. Och samtidigt insåg jag att här behöver de egentligen inga missionärer längre. Därför att Gud har brutit igenom så mycket i Afrika. Så om vi talar Kenya till exempel, det Ulla och jag var ett tag. Så när vi var där så fanns det 50% kristna. Det är ju helt otroligt. 50%. Och det är ju 20 år sedan, va? Ja. När vi bodde där. Och idag pratar vi om 70% och mer. Kanske jag har hört andra siffror, 80-90%. Men åtminstone 70%. Ja, liksom, tänk Sveriges befolkning, om 70% skulle vara bibeltroende kristna. Fattar det? Vad som har hänt? Och liksom, det är ju något helt enormt. Vad som hänt? Och om vi backar lite till början 1900-talet så var det inte alls så många kristna troende där. Det var missionärernas tid. Då sådde de in evangelium. Sen tog de lokala det här och gick vidare. Och det liksom bröt igenom något helt enormt. Så liksom... Ja, det är helt enormt. Men när man är i Kenya och är i kristenheten i församlingarna så är det någonting som genomsyrar varenda kyrka. Det är en atmosfär av bön. Och liksom det är en sån överlåtelse till bönen. Liksom det går inte att missa ett bönemöte. Det är stor synd alltså. Det finns inte på kartan liksom. Om du är medlem i kyrkan, du ska vara på bönemötet. Jajamän. Annars har du problem liksom med ledningen och allting. Det är ingen nåd liksom. Man går på bönemötet. Annars får man problem, va? Det är liksom, så är det. Och jag vet, en stor församling i Mombasa där, det är andra största staden i Kenya, så är det väldigt muslimskt område. Och där finns det pastor som heter Wilfrid. Han har varit i Sverige den gången. Han fick bland annat det här stora tältet från Livets Ord. Kommer du ihåg det? Det stora tältet som var på 90-talet i Uppsala. Det fick han av Livets Ord. Och han hade ett starkt budskap om bön när han var i Sverige också. När han var i det tältet och predikade. Sista predikan tror jag var. En av de sista. Så, han pratade bara om bön. Liksom. Jag måste be. Jag måste komma in i bönen. Liksom. Och det är någonting som... Ja, han var väldigt bra. Men det som hände i hans liv och församlingens liv är att då var de 30 000 medlemmar. Idag har vi ingen aning. Men man ber 24 timmar om dygnet. Bönen, den stannar aldrig i kyrkan. Hur tänker du det? Tänk om vi skulle be dygnet runt, round the clock, liksom, hela tiden. Så finns det liksom en bönekedja. Vi ber för Sävsjö, vi ber för liksom, i det här fallet Mombasa. Liksom, och folk blir frälsta hela tiden i den här bönatmosfären. De har morgonbön, lunchbön, kvällsbön, övernattsbön. Det är bön hela tiden. Och sen därutöver så har man liksom böneskeman som rullar. För bön pågår hela tiden. Ja, där vill jag vara medlem. nej, du får inte vara medlem där. Det finns villkor. Du måste be minst en timme för att vara medlem i den kyrkan. Eller? Om du är vanlig kristen troende. Du måste lova att du ber minst en timme om dagen för att få vara medlem där. Är du predikant eller ledare, du måste be minst 2 timmar. Det är liksom, det finns regler, va? Och det gör att då finns det en hel församling, och är 30 000, då är det 30 000 bedjare som ber, liksom, hallå, de ber minst en timme om dagen för ja, sin kallelse, för sin vision. Liksom. Och det är klart att det bryter igenom på ett härligt sätt. Amen. Och så det måste jag säga, det är fantastiskt. De är föredömen för oss här i Sverige. Och ja, jag hade ju förmånen att be med, eller gå bibelskolan med den här pastor Crispus då, som P.O. pratade om här innan. Och det är också en sån här, ja, vi tycker det händer ju inte så mycket svär, men den här pastor, han var ju helt enorm. Innan vi gick till bibelskolan, han var uppe 2 timmar och bad varje morgon. Innan bibelskolan, ibland har han svårt att hinna i tid, men det är ju typiskt afrikaner. Men han har en sån härlig ande över sitt liv. Och Gud använde han var ju inte, han var en människa, svenskar fick han liksom leda till tro. Min bror blev frälst genom den här pastorn. Ja, han kom, ja, bad för någon döv där borta och han blev helad. Liksom. Det var helt otroligt. Han levde i bönen. Han hade det här livet så starkt över sig här i Sverige då. Och jag tycker det var häftigt. Liksom. Det var häftigt. Och jag tror det är ett bra exempel att ta efter. Va? Det är för bön. Det förvandlar varje situation. Det förvandlar Sävsjö. Det kommer förvandla Småland. Amen. Otroligt viktigt. Och jag var så glad när jag såg Klara här och hon talade om bön och fasta här. Så var med på det, det är jätteviktigt. Jag vill bara uppmuntra dig och ta det på allvar. Och jag känner så här, och jag känt i bönegruppen också att vi ska be för Småland. Återkomma, jag ska gå på ett par år, eller så länge vi har haft den här cellgruppen. Så helig ande talat om be för Småland, har sagt. Ibland vet man inte vad man ska säga som cellgruppsledare, men vad ska vi be för? Så bara kommer en liten ord så här, be för Småland. Ja, men det, för det ligger på Guds hjärta, va? Gud vill bryta igenom i Småland. Ja, men, och jätteviktigt. För det är som press emot dels församlingens vision och därför, det är inte klart, vi måste be fram den här veckan. Församlingen började föda fram det som ska ske i samhället. Amen. Men bara en församling som ber kan på allvar göra skillnad i ett samhälle, tror jag. Jag tror att lägger vi ner bönen, då kan vi lika gärna lägga ner församlingen. Så illa är det, tror jag. Det är så viktigt att vi lyfter fram bönen. Och Gud, han påminner oss idag, det är Gud som säger, jag visste inte vad jag skulle predika, men jag bara känner att jag måste predika om bönen. Vi måste påminna oss om kallelsen. Vi måste påminna oss om bönen. Och det är så med oss. Vi är så bekväma här i väst. Vi är liksom, vi är så duktiga på att hitta på ursäkter. För bön, liksom, det hamnar gärna långt ner kanske på vår agenda. Och det är kanske lite olika. Men Gud vill lyfta upp det. Från botten till toppen. Amen. Så det ligger högst upp på prioritetslistan för oss. Det är många kristna, vi hamnar i kamp och liksom våndan är det dags för att gå till bönemötet. Och ibland väljer man kanske inte gå dit. Eller liksom det, kan vi jobba med saker? Bön förknippas inte alltid med något positivt. Det, liksom, det känns som en plikt ibland. Där behöver vi liksom jobba med oss själva. Behöver vi lära oss gilla bön. Få det bli en naturlig del i vårt kristna liv. Jag vet när man åker till och predikar utomlands. Man får gå undan ibland flera dagar. Liksom bara be och fasta. För det är som tryck. Det är som motstånd. Ett andligt motstånd. Du slåss mot fienden. Du slåss mot djävulen. Och det är bönen som han blir besegrad. Innan mötena har varit så liksom får man gå in i den andliga världen och bryta ner motstånd. Trycka på. Mosa ner djävulen. Amen. Be ner Guds härlighet. Amen. Jag läste en bok av John Gershow som heter Bön. Har ni läst den? Det är många som har gjort. Och han ger ju all kredit. Det är många som undrar varför hans församling blev så otroligt stor. Liksom. Han ger all kredit till bön. Ett litet ord. B-U-N. Därför är vi stora. De ber till Gud. Därför händer mycket i Sydkorea och i den kyrkan. Idag är han nog pensionär eller något. Men när det begav sig så var det bönen som gjorde att den här församlingen växte. Amen. Han säger i sin bok, vi ber till Jesus. Men precis lika verklig som Jesus är, så är djävulen verklig för oss. Och vi näpser honom. Jag behöver inte vara rädd för att göra. Jesus gjorde det, eller hur? Och så skickade han ut sina lärjungar, predika. Och när de kom tillbaka var de glada, eller hur? Det har ni läst, Lukas 10. Och säger Jesus, såg djävulen ramla ner. Som en blixt. Amen. Eller snabbt som en blixt kanske. Eller, jag vet inte. Men han ramlade ner i alla fall, eller hur? Han förlorar sitt fäste. Halleluja. Amen. Och det är i församlingens makt och kraft att näpsa djävulen. Det är i den troendes auktoritet. Att bryta igenom. Ja. Och det ligger över oss. Amen. Vi kallar det att göra det. Gud har ingen annan. Liksom. Vi kommer inte några änglar här och be med oss. Utan vi ska be, eller hur? Men Guds hand kommer komma över oss. Och P.O. pratade om Kolosserbrevet förra veckan. Han var inne lite grann, snudda på det i slutet där. Att, om uthållighet i bönen. Amen. Och jag bara vill koppla vidare där idag. Att vi behöver vara uthålliga i bönen för Gud. Därför att en seger kan inte vinnas på en dag. Utan det är en process som pågår. Men vi behöver vara liksom envisa, bita oss fast i bön. Och liksom kriga medvetet. Vi har ett mål, ett fokus för våra böner. Och så kan vi vara uthålliga i bönen. Att vi inte slutar. Vi ber tills det bryter igenom. Halleluja. Och jag ska väl läsa ett bibelord för dig också här i Efesierbrevet idag. Och det är några saker du kunde stryka under i din bibel här. Vi kan gå till Efesierbrevet kapitel 6. Det står så här i kapitel 10. Efesierbrevet 6 och kapitel 10. Då börjar vi, så läser vi några verser här. Står det så här. Till sist bli starka i Herren och i hans väldiga kraft. Ta på er hela Guds vapenrustning så att ni kan stå emot djävulens listiga angrepp. Ty vi strider inte mot kött och blod utan mot furstar och väldigheter och världshärskare här i mörkret. Mot ondskans andemakter i himlarna. Ta därför på er hela Guds vapenrustning så att ni kan stå emot på den onda dagen och behålla fältet sedan ni har fullgjort allt. Stå alltså fasta. Spänn på er sanningen som bälte kring era höfter och klär i rättfärdighetens pansar. Och sätt som skor på era fötter den beredskap som fridens evangelium ger. Och ta dessutom trons sköld. Med den kan ni släcka den ondes alla brinnande pilar. Ta emot frälsningens hjälm och andens svärd som är Guds ord. Gör detta under ständig åkallan och bön och be allt i anden. Vaka därför och håll ut i bönen för alla de heliga. Halleluja. Så han säger viktiga saker om bön här, Paulus. Vers 12 så kan du stryka under. Vi strider inte mot kött och blod utan mot furstar och väldigheter. Det finns kristna som strider med varandra. Det är sorgligt. Vi har en fiende och det behöver vi vara medvetna om. Amen, men han är besegrad. Men vi behöver påminna honom om det. Att han är besegrad. Det är vår uppgift. Vers 13 står så här. Vi ska stå emot allt på den onda dagen. Behålla fältet sedan ni fullgjort allt. Och det tror jag handlar om i den uthålliga bönen. Att vi behåller det fält som Gud har gett. Amen. Vi ber inte att bryta igenom så backar vi. Utan vi behöver gå framåt. Vi behöver behålla det området i bön. Vi behöver bli starka i bönen. Vi behöver bryta igenom i bönen. Och så kan du stryka under vers 18 så står det så här. Ja, vi kan läsa hela versen. Du kan stryka under. Gör detta under ständig åkallan och bön. Be alltid i anden. Be alltid i anden. Hur många kristna gör det? Amen. Paulus var ledd och styrd av sin invärtes människa. Han hade det här flödet. Förståelsen, uppenbarelsen om den invärtes människan. Och han kopplade med en helig ande. Han bad i anden. Och det behöver vi också ta till oss. För det är så många kristna idag. De har blivit har fått en liksom överbetoning på vår själ. Eller? Därför hela samhället är så själsligt. Det är rätt att vi blir likadana. Vi blir färgade av samhället. Men vi behöver bli färgade av Bibeln. Vi behöver förnya vårt sinne. Vi behöver se sanningen i Guds ord. Vi behöver se vilka vi verkligen är. Och se att Guds ande i oss behöver få en ny position. Kanske i våra liv. Om det inte har. Därför Guds ande i oss, det är för mer än själen. Det är för mer än kroppen. Och Gud vill att vi ska leva genom hans ande. Genom den invärtes människan. Halleluja. Amen. Vi blir äldre med åren och får lite rynkor här och var. Vi kan bli trötta i vår själ. Men vet du vad Bibeln säger? Att vara en invärtes människa förnyas varje dag. Eller hur? Är inte det underbart? Amen. Guds ande på insidan är. Han förnyas varje dag. Ja. Och jag ser kristna, de blir trötta, de blir deprimerade, nedstämda. Andra kommer in i besvikelse och så vidare. Mycket attacker på sinnet och så vidare. Men vi kan ha seger över de här sakerna om vi lever från Guds ande. Vi drar från anden. Vi kan skilja på vad som är själsligt och vad som är andligt. Amen. Och där behöver vi växa upp. Vi behöver bli liksom starka här. Amen. Så om du blir trött i din själ, trött i ditt huvud, liksom, trött i händiga hela tiden och känns som en rundgång. Vi springer ett ekorrhjul ibland. Så kan det kännas ibland i livet. Så hämta styrka från din invärtes människa. Amen. Därför där finns det kraft. Där finns det styrka för oss. Att fullborda vad Gud har sagt att vi ska göra. Gå in i hans kallelse. Åka till de där länderna han vill. Och göra det han har beställt. Amen. Tack Jesus. Du vet, det finns människor som behöver lite hjälp, en knuff i rätt riktning ibland. Därför brottas med tankar, kanske besvikelse, negativa tankar. Så vet, man kan gå och tänka på saker, man mår liksom fel saker, dåliga saker, destruktiva saker för sitt liv. Oförlåtelse kanske, kritik och andra saker. Så börjar som en liten tanke, så går man och tänker på det och sen, om man inte passar så kan det där bli del av en själv. Det börjar bara som en tanke. Sen blir det något äckligt som fastnar i ens liv. Och det där behöver man vara vaksam på. Så att man är fri i Gud. Fri i Kristus. Amen. Och det är någonting när vi är tar tid i bönen. Så visar den helige ande de här sakerna. Han bara visar på saker. Och den där tanken, den skulle du inte ha haft. Nu var du kritisk mot den. Eller liksom, den helige ande påminner oss och visar oss i bönen. Och Jesus talar till oss i Matteus 6, vers 6. Talar om att gå in i din kammare och be. Han talar om ett liv i integritet. Och när du gör det så kommer Gud belöna dig sen, säger han. Men det finns ett liv där som vi har med Gud som enskilda som är så betydelsefullt, så viktigt. Att vi tar tid med honom, är i bön. Och hur Gud kommer liksom rensa ut saker i vårt liv som kan liksom tankar som är felaktiga och liksom som vi kan bara ge upp med det i bönekammaren. Amen. Och då vill den helige ande hjälpa oss i vårt personliga liv. Och jag vet inte hur det är med dig, men du kanske, jag vet inte hur ditt kristna liv är, personliga bönelivet så, men prioritera ditt personliga böneliv. Ska vi säga, det är styrkan i ditt liv med Gud. Ge det inte bara 5 minuter utan ge det tid för genombrott. Du kommer själv bli välsignad och så när du känner att nu är jag stark. Amen, då kan du be för andra. Amen. Halleluja. Guds kallelse handlar grundläggande om andra människor, eller hur? Eller hur? Det är liksom, vi kallar det inte för vår egen skull utan vi kallar det för de förlorade skull. Gud bara hitta någon som är villig att gå till dem. Guds kallelse, det handlar om andra människor, eller hur? Guds nådegåvor. Det handlar inte om dig, det handlar om de andra. Han vill hela någon annan. Han vill hjälpa någon annan. Det är nåd att vi får förmedla det. Och därför är det så viktigt att vi ser kallelsen på församlingen. Be för den kallelsen. Att det bryter igenom. Skulle jag säga att det är en förbön för andra människor. Amen. Vi har ju allting redan. Vi har ju hört Kolosserbrevet här nu. Vår position i Jesus, i Kristus. Vi har ju redan fått allting. Och därför behöver vi komma in i vår gudstjänst. Vi behöver be för andra människor. Hjälpa andra människor nu. Det är det kallelsen handlar om. Det är det Gud vill att vi ska göra. Som individer, som församling. Det är vårt uppdrag. Tack Jesus. Amen. Så lär dig att dra styrka av den invärtes människa. Innan Jesus klev upp på korset så var han i bön med sina lärjungar. Och de var trötta och de somnade. Och Jesus, han sa, kan vi inte be lite? Och säger Jesus, anden är villig men köttet är svagt. Och så kan vi uppleva ibland. Va? Att Guds ande vill alltid be. Den invärtes människan är villig att koppla med Gud. Men vi är trötta i vår själ, vi är trötta i vårt huvud. Va? Men jag tror det är någonting Gud säger till församlingen idag. Att han vill resa upp oss i bönen. Han vill att anden ska liksom få regera i våran mänskliga, över vår mänskliga natur, vår själ, vår kropp. Så att vi ber oss igenom. Så att vi kommer in i fullheten av det vad Gud vill göra. Och det kan vi bara göra när Guds ande får dominera i våra liv, våra egna liv. Annars så blir vi själsliga kristna, känslosamma kristna. Och vill vi besegra det. Men genom Guds ande så kan vi ha seger, ha framgång. Amen. Halleluja. Nu ska vi försöka knyta ihop den här lilla predikan. Tack för att du lyssnar idag. Det var en lång predikan här. Pio predikade längre tror jag. Tack Jesus. Bibeln säger så här att den betryckte, han har inte en glad dag, säger Bibeln. Och det är att komma under betryck. Det står i Ordspråksboken 15:15. Det är väldigt hämmande för oss som människor. Och det är vad som händer när vi inte ber. Vi kommer under betryck, ett andligt betryck. Och Gud vill inte att vi ska vara under det betrycket. Han vill att vi ska fria. Paulus predikade för församlingen i Efesos. Och han hade en börda för dem. Och det var att han såg tillståndet i församlingen. Han såg behovet. Och han såg att de behöver bli styrkta på sin insida. Och därför ber han, i Efesierbrevet 3 kapitel läser vi att Paulus bön. Han ber att de ska bli styrkta till sin invärtes människa. Amen. Och det, vi behöver bli det ibland. Vi behöver liksom påminna oss. Fylla oss. Låta Guds helige ande fylla oss. Amen. Vi behöver bli styrkta av Gud, va? I den invärtes människan. Så vi kan fullborda vad han vill att vi ska göra. Tack Jesus. Halleluja. Prisa dig. Ska vi bara ställa oss upp lite. Bara lyfta händerna och bara be till Jesus en liten stund där. Halleluja. Halleluja. Du kan bara be lite för dig själv där du står. Bara älska Jesus lite och be lite grann. Halleluja. Be i tunga, känn dig fri, be hur du vill här. Men har du fokus på Jesus. Halleluja. Får vi bara prisa dig. Tackar dig. Tack för den heliga ande. Tack för den nya skapelsen i oss. Guds ande i oss, den invärtes människan. Fader, vi tackar dig för visionen för Småland, Fader. Herre, vi ber för Småland. Gud, bara lyfter upp Småland idag i bön inför dig, Herre. Och bara ber himmelske far för Småland. Gud, vi vill inkludera hela Småland, Gud, i en bön idag, Fader. Vi vill betäcka Småland med Jesu blod, Fader. Vi vill be för varje smålänning den här dagen, Fader. I Jesu Kristi namn, Fader, att de ska få komma in i ditt rike. Att du ska bara märka dem med evangeliet, Fader. Vi tackar dig, Gud, för Småland och för alla människor som bor här, Gud. Och vi ber himmelske far att den kallelse du har gett ska få bryta igenom i Sävsjö, på andra platser i Småland, Gud. Så bara tackar vi dig, Gud, för människorna, för det du vill att församlingen ska göra, Fader. I Småland, Fader. I Jesu namn. Åh, vi bara prisar dig, Gud. Shikara alabasaya kamahana makiti astas. Tackar dig, Fader. Prisa dig. Halleluja. Jag bara känner att det finns ett flöde på bön här, va? Och jag bara tror det är någonting Gud vill vi ska göra. Vi ska be. För ursäkta, det kan inte bli som ett söndagsmöte du var med. Men jag tror att den heliga ande får bestämma lite idag. Och vi sträcker oss till Gud i bön. Jag skulle bara vilja att var du än är i kyrkan så bara behöver vi be för Småland. Vi börjar be för kallelsen. Och vi börjar söka Gud liksom och be för, riktar fokus mot Småland. Amen. Och så hjälps vi åt att be här en stund. Jag skulle vilja be Pio kan komma och leda oss lite bön här. Elinor. Och så skickar vi runt mikrofonen lite. Så jag vet inte hur vi ska sluta med det, men Gud vet. Amen. Men jag bara känner att vi ska be en stund här nu. Amen. Så här brukar vi inte göra på söndag, jag vet det. Men idag gör vi så. Så vi börjar med Pio här. Vi ber. Och känner du bara att du måste be, så kom här. Så får du be också.
Shira bagasando bodolo go shekerele bahaya. Shira massakari alabama moroshokoro labarela geriando. Lemo sheke mamama shiene ni mwandele alagarondolo di alagasaya. Oh le promomo roshe preberegeri alamahaya. Halleluja. Halleluja. Herre, vi tackar dig att du har kallat oss med en helig kallelse. Halleluja. Åh, förrän du danade oss i moderlivet så utvalde du oss. Du utvalde oss, Herre. Åh, vi sträcker oss efter dina planer, dina drömmar, dina tankar för våra liv. Din kallelse, Herre, din uppgift. Åh, Herre, vi sträcker oss efter detta. För våra liv, för den här församlingen. Vi tackar dig, Gud. Därför att du vill att vi ska vara här. Vi står här, Herre, därför att det är din plan att vi ska stå här. Vi tackar dig, Herre, för det mandat som är givet. Och vi bara ställer oss i det mandatet den här dagen. Vi ställer oss i den smörjelsen som alltid kommer med varje kallelse, Herre. Halleluja, vi ställer oss och vi bara ropar till dig, Herre. Vi ropar till dig för vår region. Vi ropar till dig för Småland. Vi ber, Herre, om att du på nytt ska utgjuta din ande. Vi ber att du på nytt ska skaka det här landskapet, Herre. Vi tackar dig, Herre. Vi tackar dig, Herre, för allt du har gjort, Herre. Men det ligger i historien. Vi är här, Herre, på grund av som ett resultat av det. Men vi ber, Herre, förnya detta år dina gärningar. Förnya detta år dina gärningar. Småland behöver dig, Jesus. Och vi ber för alla dessa 3/4 miljoner människor som finns i det här landskapet. Vi begär dem, Herre. Vi begär dem för ditt rike. Vi begär deras frälsning, Herre. Vi begär, Herre, att du på nytt bara häller ut av din ande. Att din härlighet blir uppenbarad. Att ditt kors, Herre, blir upprest. Vi ber för Jönköping. Vi ber för Växjö. Vi ber för Kalmar. Vi ber för varje stad, Herre. Vi ber om levande församlingar. Levande församlingar, Herre. Vi välsignar ditt folk. Vi välsignar alla dina barn, Herre. Res upp din församling, Herre. Res upp ditt folk, Herre. Åh, Herre, vi tackar dig för en armé. En armé som mobiliseras. En armé som reses upp, Herre, i detta landskap. För att marschera fram för dig, Herre, för ditt rike. Halleluja, att bryta ner tankebyggnaden. Att bryta ner höga bålverk. Att bryta ner allt som Jesus är upp emot kunskapen om grejen, Herre. Vi tackar dig, Herre, för att du smörjer oss för detta. Du kallar oss till detta, du smörjer oss till detta, du utrustar oss för detta. Halleluja, vi bara tackar dig för den ande av bön som du utgjuter över våra liv när vi ber dig om den. Halleluja, vi ber dig om den här dagen. Tack för bönens ande, Herre. Bönens ande, ett nytt mått av bönens ande. Ett nytt mått, ett större mått av bönens ande, Herre, över våra liv, över församlingen. Åh, i Jesu Kristi namn. I Jesu Kristi namn. Åh, roshila makaramazanda rabagaralamassa bragaralamahaya. Åh, lebremendron drogorolo bogorolo bogorolo mahaya. Åh, remeshendolo brogosse bregerelemahaya. Ye randorolo mossa bragaralamahaya. Halleluja. Oh.